question in my head, and somewhere down the line, it faded with time. I came looking outside, never realizing the treasure within. Now there's nothing to do, and there's nowhere to go, and there's nothing I can say. When you follow your heart, you get carried away.
Du ska vara välkommen att lyssna på den här CD-skivan som behandlar en meditationsteknik kallad mittens väg. Det man i buddhismen kallar mittens väg. Majim Nikaya. Men först en inledning. Långt innan Buddha levde fanns Shiva och Parvati i tidernas morgon. Och legenden berättar att Shiva satt och mediterade nere vid floden Ganges, vid Ganges källa. Och Parvati kommer fram till honom och sitter ner. Hon är också upplyst, men ändå så frågar hon de frågor som ger Shiva anledningen att berätta om olika meditationsmetoder. Han berättar och ger det vid Parvati, sin älskade, 112 tekniker, 112 användbara redskap i olika situationer i livet för att centrera sig, för att komma in i det kreativa handlande som just nu är inför dina händer. Det vi börjar med att ställa frågorna. Hon ställer dessa frågor till Shiva. Åh Shiva, vad är din verklighet? Åh Shiva, what is your reality? What is this wonder-filled universe? What constitutes seed? Who centers the universal wheel? What is this life? What is this life? Beyond form, pervading forms, above space and time, names and descriptions. Let my doubts be cleared. Alltså jag översätter ungefär. Hon frågar Devi och Shiva. Och Shiva, säger hon, vad är din verklighet? Shiva sitter i meditation och hon frågar alltså Shiva, vad är din verklighet? Vad är det här förundransvärda universumet? Vad utgör fröets väsen? Vem centrerar universums hjul? Vad är det här livet bortom former och som genomtränger alla former? Hur kan vi gå in i det fullt och helt, bortom rum och tid, namn och beskrivningar? Låt mina tvivel klarna, klargör mina tvivel. Och den teknik som vi ska prata om på den här CD-skivan är den som behandlar mittens väg. Majim Nikaya. Och på engelska lyder tekniken så här säger Shiva. O beloved, put your attention neither on pleasure nor on pain, but between these, O beloved, put your attention neither on pleasure nor on pain, but between these. Alltså, o älskade, fäst din uppmärksamhet varken på välbehag eller smärta, utan mellan dessa. Och älskade, fäst din uppmärksamhet varken på njutning eller obehag, utan mellan dessa. Jag ska nu först läsa den här svenska översättningen. Därefter kommer Osho och berättar samma sak på engelska. Och inspelningen är från de rullband som jag bar hem från Indien och de ord som jag själv hörde vid den här märkliga mästarens fötter. Så utsökt, uttrycksfullt beskrivet var dessa ord att jag förstod att jag måste bära med dem hem och tog med dem på rullband i ryggsäcken. Och det är det rullband som jag nu för över på den här serien. Så först nu då, texten här på svenska. Och den här översättningen är möjlig att göra bättre, kan man säga. Den har som uppgift att ge en bakgrund så att du kan lättare förstå Osho när han berättar tekniken på engelska. Sen så måste tekniken övas i det dagliga livet. Och så småningom så kommer förståelsen, inte från orden utan från livet självt. I livets skeden så upptäcker man hur den här tekniken kan fungera genom att prova och öva den. Och det kan ta månader, men ge inte upp. Den är användbar, rolig och en kär vän. En underbar vän. En visdomsvän att ha med i ryggsäcken. Här kommer alltså den här texten, den här underbara texten. Så här säger Osho. Den tredje bevittnande tekniken. O älskade, fäst din uppmärksamhet varken på välbehag eller smärta, utan mellan dessa. O älskade, fäst din uppmärksamhet varken på njutning eller obehag, utan mellan dessa. Allting är polärt. Medvetandet flyttar sig från en polaritet till en annan. Det stannar aldrig mitt emellan. Känner du till något ögonblick då du varken var glad eller ledsen? Minns du något ögonblick då du varken var frisk eller sjuk? Känner du till något ögonblick då du varken var det här eller det där? Där du var mitt emellan, exakt i mitten. Precis i mitten. Medvetandet rör sig från en pol till en annan omedelbart. Om du är lycklig så kommer du förr eller senare att bli olycklig. Och du kommer att bli det omedelbart. Glädjen kommer att försvinna. Och du kommer att vara ledsen. Om du mår bra så kommer du förr eller senare att må dåligt. Och det finns inte någon punkt där du stannar mitt emellan. Du rör dig omedelbart från det här till det där. Exakt som en pendel på en gammal moraklocka. Rör du dig från vänster till höger, från höger till vänster. Och pendeln fortsätter att röra sig. Det finns en hemlig lag. När pendeln förflyttar sig mot vänster så verkar den röra sig mot vänster. Men den samlar drivkraft för att röra sig mot höger. När den rör sig mot vänster så samlar den energikraft för att röra sig mot höger. När den rör sig mot höger så samlar den drivkraft för att gå åt vänster. Så det som framträder är inte det hela. När du blir glad så samlar du kraft för att bli ledsen. Så när jag ser er skratta så är det inte långt kvar innan ni kommer att gråta. I indiska byar så vet mödrarna detta. Så när ett barn börjar att skratta så säger man: stoppa honom, annars kommer han att börja gråta. Det måste vara så. Om ett barn är så lyckligt så kan nästa steg inte vara något annat än olycka. Sålunda stoppar de honom. Annars kommer han att bli ledsen. Men samma sak gäller det motsatta, och det är inte känt. När ett barn gråter och du försöker stoppa honom, så stoppar du inte bara gråten, du stoppar hans nästa steg. Nu kan han inte bli glad. När ett barn gråter, tillåt honom att göra det. Hjälp honom att gråta mer, så att han samlar kraft när gråtandet är över. Nu kan han röra sig mot höger. Han kan bli glad. Till och med psykologer säger nu för tiden att när ett barn gråter och skriker, stoppa honom inte. Försök inte att övertala honom. Distrahera honom inte. Försök inte att fokusera hans tankar på något annat. Muta honom inte att sluta gråta. Gör ingenting. Stanna endast tyst kvar nära honom. Och tillåt honom att gråta och snyfta och skrika så att han helt enkelt kan förflytta sig mot lyckan. I nästa steg. I annat fall kommer han varken kunna gråta eller skratta. Och det är så som vi alla har blivit. Vi kan inte göra någonting. Leendet är halvhjärtat. Tårarna är också halvhjärtade. Allt är förvirring. Men detta är medvetandets naturlag. Det förflyttar sig från en pol till en annan. Den här tekniken är till för att ändra på den här naturlagen. Och nu tekniken igen. O älskade, O beloved, put your attention neither on pleasure nor on pain, but between these. Alltså ungefär, och älskade, fäst din uppmärksamhet varken på välbehag eller smärta, utan mellan dessa. Vilken som helst av polariteterna kan väljas, och försök att vara mitt emellan. Vad kan du göra för att vara mitt emellan? Hur kommer du att vara mitt emellan? En sak, när det finns smärta, vad kan du göra? När det finns smärta så vill du fly från den. Du vill inte ha den. Du försöker att gå iväg från den. Du anstränger dig för att gå över till motsatsen. Att bli glad. Att bli glädjefylld. När det finns glädje, vad gör du? Du anstränger dig för att hålla dig fast vid den så att den andra polen inte ska inträda. Att hålla dig fast vid den. När det finns glädje så håller du dig fast. När det finns smärta så flyr du. Detta är den naturliga attityden. Sympati, antipati. Själens rörelse på detta vis. Om du vill förändra denna naturlag och höja dig över den, försök då inte att fly när det finns smärta. Stanna med den, förbli med den. Låt den vara. Du kommer att störa hela den naturliga processen. Du har huvudvärk. Bli med den, förbli med den. Slut dina ögon. Meditera över den. Förbli med den. Gör ingenting. Var bara ett vittne. Försök inte att fly. när glädjen är där och du känner dig särskilt glädjefylld och salig, lycklig, under någon särskild stund, håll inte fast vid den. Stäng dina ögon och förbli ett vittne till det hela. Att hålla fast, klänga fast vid eller att fly ifrån är naturligt för det dammövertäckta, programmerade medvetandet. Om du förblir ett vittne så kommer du förr eller senare att falla emellan, eftersom naturlagen är till för att förflytta dig till motpolariteten, till den polära motsatsen. Om du förblir ett vittne så är du mitt emellan. Buddha har kallat sin filosofi Mayahim Nikaya, mittenvägen, mittens väg, beroende på denna teknik. Det var denna teknik han förmodligen lärde av de yogis och vismän och sadhus som han vandrade kring med under många år och övade alla deras kunskaper. Buddha har kallat hela sin filosofi Mayahim Nikaya, mittenvägen, mittens väg, beroende på denna teknik. Han säger, förbli alltid i mitten, oavsett polariteten. Förbli alltid i mitten. Genom att bevittna så förblir man i mitten. Ögonblicket då du förlorar ditt bevittnande så blir du antingen fäst, attraherad eller frånstött. Antingen känner du dig dragen till eller det tar emot. Sympati, antipati. Antingen känner du dig dragen till något eller finner något motbjudande. Om du är frånstött så kommer du att gå till den andra extrema tillståndet. Om du är attraherad så kommer du att försöka förbli i detta extrema tillstånd. Men du kommer aldrig att vara mitt emellan. Nu föreslås. Var endast ett vittne. Bli inte attraherad. Bli inte frånstött. Man ska kunna säga remain cool and alert. Men deltagande och medveten. Huvudvärken är där, acceptera den. Den är där som ett faktum. Som ett träd är där, som ett hus är där. Som natten är där. Så är huvudvärken där. Acceptera den och stäng dina ögon. Försök inte att fly ifrån den. Eller du är lycklig. Acceptera det faktumet. Håll dig inte fast vid den. Och försök inte att bli olycklig. Försök inte någonting. Om olyckan kommer, tillåt den. Om lyckan kommer, tillåt den. Försök endast bli en åskådare. En åskådare på kullen. En som sitter vid floden och ser vattnet strömma förbi. En som står vid en väg och ser bilarna röra sig. Runt, runt och fram och tillbaka. Kring en rondell så rör sig tankarna. Förbli endast ett vittne. Bli ett vittne som iakttar. Morgonen kommer. Och sedan kommer kvällen. Och sedan så stiger solen upp och sedan går solen ner. Och det finns stjärnor och mörker. Och solen stiger upp än en gång. Men du är endast en åskådare på kullen. Du har en överblick ifrån kullen. Du är en åskådare därifrån. Du kan inte göra någonting, du endast beskådar. Du endast iakttar. Du endast beskådar. Morgonen har kommit. Du noterar faktum. Och du vet att nu kommer kvällen. Så småningom, eftersom kvällen följer efter morgonen. Och när kvällen kommer så noterar du faktum. Och du vet att nu kommer morgonen. Nu kommer morgonen att komma eftersom morgonen följer efter kvällen. När det finns smärta så är du endast en åskådare. Du vet att smärtan har kommit och förr eller senare kommer den att försvinna. Och den polära motsatsen kommer att komma. Och när lyckan har kommit så vet du att den inte kommer att stanna kvar för alltid. Olyckan kommer endast att vara gömd någonstans. Den kommer att komma. Du förblir en åskådare. Om du kan beskåda utan sympati eller antipati, utan attraktion och utan frånstötande, så kommer du att hamna mitt emellan. Och när väl pendeln stannar i mitten, så kan du för första gången se världen som den är. Under tiden som du rör dig kan du inte veta vad världen är. Dina känslorörelser förvirrar och fördunklar allt. När du väl har slutat att röra dig så kan du se på världen. För första gången vet du vad världen är, vad verklighet är. Ett icke-förflyttande medvetande, ett stilla medvetande, ett lugnt medvetande utan tankevågor vet vad verklighet är. Icke färgat av känslosvall. Ett förflyttande medvetande kan inte veta vad verklighet är. Ditt medvetande är precis som en kamera. När du fortsätter att förflytta dig och ta bilder. Men allt blir oklart och suddigt. Endast genom att hålla kameran still kan du få en klar bild. Kameran får inte röra sig. Om kameran rör sig kommer bilderna att bli otydliga och endast visa en förvirring. Ditt medvetande förflyttar sig och pendlar från ett tillstånd till ett annat. Och vad du än vet om verkligheten så är det bara förvirring. Ett mardröm. Färgat av känslornas färger av sympati, antipati. Ja eller nej. Bra eller dåligt. Vill ha, vill inte ha. Usch och jaha. Du vet inte vad som är vad. Allting är förvirrat, missat. Om du förblir mitt emellan och pendeln har stannat, om ditt medvetande är fokuserat, nu, centrerat, då vet du vad verkligheten är. Endast ett medvetande som inte förflyttar sig kan veta vad sanningen är. O beloved, put attention neither on pleasure nor on pain, but between these. O älskade, fäst din uppmärksamhet varken på välbehag eller smärta, sympati eller antipati, utan mitt emellan dessa. Detta är mittens väg. Och nu kommer en musiksnutt och därefter kommer Osho och berättar originaltexten, ursprungstexten. Och njut och lyssna flera gånger. Så förstår du så småningom. Om du inte redan förstår. Men frågan är ställd och den fick ett bra svar. Och det är vackert så. Håll till godo, kamrat. Här kommer nu med lite musik och sen också.
I salute the Buddha within you. The third technique. O beloved, put attention neither on pleasure nor on pain, but between these. O beloved, put attention neither on pleasure nor on pain, but between these. Everything is polar, and mind moves from one polarity to another, never staying in between. Have you known any moment when you were neither happy nor unhappy? Have you known any moment when you were neither healthy nor sick? Have you known any moment when you were neither this nor that? Just in between, just in the middle, right in the middle. Mind moves from one pole to another immediately. If you are happy, sooner or later you will move to unhappiness. And you will move immediately. The happiness will disappear and you will be unhappy. You are feeling good, sooner or later you will feel bad. And there is no point where you stay in between. You immediately move from this to that. Just like a pendulum of an old clock. Move from left to right, from right to left. And the pendulum goes on moving. And there is a secret law. When the pendulum is going to left, it appears going to left, but it is gathering momentum to go right. When it is going to left, it is gathering energy, momentum, to go right. When it is going to right, it is gathering momentum to go to left. So what appears is not the whole. When you are getting happy, you are gathering momentum to get unhappy. So whenever I see you laughing, the moment is not far away when you will be weeping. In Indian villages, old mothers know this. And when a child starts laughing too much, they say, stop him. Otherwise, he will weep. It is bound to be so. If a child is so much happy, the next step can nothing be but unhappiness. So stop him. Otherwise, he will be unhappy. But the same applies to the reverse. That is not known. When a child is weeping and you try to stop him, you are not only stopping his weeping, you are stopping his next step. He cannot be happy now. When a child is weeping, allow him, help him to weep more. So when weeping is finished, he has gathered momentum. Now he can move to the right. He can be happy. Now psychoanalysts say, that when a child is weeping and is screaming, don't stop him, don't try to persuade him. Don't distract him. Don't try to focus his mind somewhere else. Don't bribe him to stop. Don't do anything, just remain silent near him and allow him to weep and cry and scream, so that he can move easily to happiness. Otherwise, neither he can weep, nor he can be happy. That's how we all have become. We cannot do anything. The smile is half-hearted, the tear is also half-hearted. Everything, confusion. But this is the natural law of mind. It moves from one pole to another. This technique is to change this natural law. Oh, beloved, put attention neither on pleasure nor on pain, but between them, between these. Any two polarities can be chosen. And try to be just in between. What can you do to be in between? And how you will be in between? One thing, when pain is there, what you do? When pain is there, you want to escape from it. You don't want it. You try to go away from it. Your effort is to go to the opposite, to be happy, to be joyful. When there is happiness, what you do? Then your effort is to cling to it so that the other may not enter. To cling to it. When happiness is there, you cling. When pain is there, you escape. This is natural attitude. If you want to change this natural law and transcend it, when pain is there, don't try to escape. Remain with it. You will disturb the whole natural mechanism. You have headache. Remain with it. Close your eyes. Meditate on the headache. Remain with it. Don't do anything. Just be a witness. Don't try to escape. When happiness is there and you are feeling particularly blissful in any moment, don't cling to it. Close your eyes and remain a witness to it also. Clinging or escaping are natural for the dust-covered mind. If you remain a witness, you will sooner or later fall in between, because the natural law is to move to the polarity, polar opposite. If you remain a witness, you fall in between. Buddha has called his whole philosophy Majjhima Nikaya, the middle way, because of this technique. He says, remain in the middle always. Whatsoever the polarity, remain always in the middle. By witnessing, one remains in the middle. The moment you lose your witnessing, you become either attached or repulsed. If you are repulsed, you will go to the other extreme. If you are attached, you will try to remain at this extreme, but you will never be in between. Just be a witness. Don't be attractive, don't be repulsed. The headache is there, accept it. It is there as a fact, as the tree is there, as the house is there, as the night is there. The headache is there. Accept it and close your eyes. Don't try to escape from it. You are happy, accept the fact. Don't cling to it. And don't try so that you may not become unhappy. Don't try anything. If the unhappiness comes, allow it. If the happiness comes, allow it. Just remain a watcher on the hill. just seeing things. The morning comes, and then the evening comes, and the sun rises, and then the sun sets, and then there are stars and darkness, and again the sun rises, and you are just a watcher on the hills. You cannot do anything. You simply see the morning has come. You note the fact. And you know now the evening will come because evening follows the morning. And now when the evening has come, you note the fact. And you know now the morning will be coming because the morning follows the evening. When the pain is there, you are just a watcher. You know the pain has come. Sooner or later, it will go. And the polar opposite will come. And when the happiness has come, you know it is not going to remain always. The unhappiness will be just somewhere hidden. It will be coming. You remain a watcher. If you can watch without attraction and without repulsion, you will fall in the middle. And once the pendulum stops in the middle, you can look for the first time what the world is. While you are moving, you cannot know what the world is. Your movement confuses everything. Once you are not moving, you can look at the world. For the first time, you know what reality is. A non-moving mind knows what reality is. A moving mind cannot know what reality is. Your mind is just like a camera. You go on moving and taking shots. Whatsoever comes is just a confusion, because the camera must not move. If the camera is moving, the pictures are going just to be confusing. Your consciousness is moving from one pendulum to another. And whatsoever you know of reality is just a confusion, a nightmare. You don't know what is what. Everything is confused, mixed. If you remain in the middle and the pendulum has stopped, your consciousness is focused now, centered. You know what reality is. Only a mind unmoving can know what the truth is. O beloved, put attention neither on pleasure nor on pain, but between these.
I am interested only in your consciousness. Become more alert, more conscious. Just go deeper and deeper into you till you find your center of being. You are living on the periphery. And on the periphery, there is always turmoil. Deeper you go, deeper silence prevails. And in those experiences of silence, light, joy, your life starts moving into a different dimension. The errors, the mistakes start disappearing. So don't be worried about the errors and the mistakes and the faults. Be concerned about a single thing, a single phenomenon. Put your total energy onto one goal, and that is how to be more conscious, how to be more awakened. If you put your total energy to it, it is going to happen. It is inevitable. It is your birthright.
Den här meditationstekniken som du nu har hört är en del i ett föredrag som är ganska långt. Nu, som bonusspår på den här sidan, kommer inledningen till föredraget. Och inledningen har också en översättning, och jag börjar med att läsa översättningen. Men innan jag läser översättningen så ska jag berätta någonting om omständigheterna kring hur det var att träffa Osho och höra de här föredragen. Ungefär så här var det. Det var alltså i Bombay i februari 1973. Vi bodde i ett litet hotellrum nära järnvägsstationen och åkte taxi varje kväll till Woodlands, Bombay, där Osho skulle hålla sina kurs i tantra, Vigyan Bhairav tantra, om meditation och ge olika meditationstekniker. I en lägenhet, i ett stort rum, fyllt med böcker från golv till tak, satt Bhagwan Sri Rajneesh, sedermera kallad Osho, i en fåtölj och förklarade. Han förklarade olika meditationsmetoder. Han verkar lugn och samlad med en lysande glimt i ögonen. Vi som lyssnade var en handfull 10-15 stycken travelers från jordens alla hörn. De övriga i rummet var indier. Säkert var där ett 20-tal rika kvinnor i vackra saris. Och så var det varenda kväll i 10 dagar. Vi som samlades satt på parkettgolvet och väntade förväntansfullt en god stund före angiven tid. Så svepte han in lugnt med ett lätt frasande ljud av nystrykta vita kläder och satte sig till rätta i fåtöljen. Det här var i februari 1973. När vi efter föredraget for hem i taxi frågade jag min färdkamrat Brian: vad sa han ikväll egentligen? Kommer du ihåg vad han sa? Vi kom inte ihåg mer än fragment. Och då bestämde jag mig för att ordna bandkopior, för jag såg att de spelade in föredragen, och på så vis kunna lyssna mer noggrant när jag kom hem. Innan jag for vidare på min resa så köpte jag alltså rullbandskopior av alla föredrag som jag hade hört. Och jag bar banden i min ryggsäck till Sverige, lika vördnadsfullt som Bodhidharma burit Gautama Buddhas Diamond Sutras till Kina 1000 år tidigare, då nedtecknade på palmblad. Och jag vaktade ryggsäcken lika vaksamt som Egil Skallagrimsson vaktade den silverskatt som han hemförde till Island efter ett lyckat vikingatåg till Irland. Håll till godo. Här kan du nu få höra inledningen på det här föredraget och som jag fick höra då. Och så börjar föredraget med att säga: det ursprungliga medvetandet är så som en spegel. Det är rent och det förblir rent, men damm kan samlas på det. Renheten är inte förlorad. Dammet kan inte förstöra renheten, men renheten kan övertäckas. Det är så det förhåller sig med det vanliga medvetandet. Det är övertäckt med damm. Gömd bakom dammet förblir det ursprungliga medvetandet rent. Det kan inte bli orent. Det är omöjligt. Och om det var möjligt för det att bli orent, så skulle det inte finnas något sätt att återfå renheten igen. I sig själv förblir det rent endast övertäckt med damm. Vårt medvetande är det ursprungliga medvetandet plus damm. Buddha medvetandet plus damm. Det gudomliga medvetandet plus damm. När du en gång har lärt dig hur du ska avtäcka det, hur du ska återvinna det från dammet, då har du lärt dig allt vad som är värt att veta, och du har uppnått allt som är värt att uppnå. Alla dessa tekniker, tantra meditationstekniker, och det var 112 stycken som Osho förklarade sammanlagt. Det tog honom 80 föredrag och han höll på nära ett år. Av dessa alla dessa tekniker handlar om hur du ska befria ditt medvetande från det vardagsdamm som säkerligen samlas där. Damm är inget annat än naturligt. Liksom en vandrare som rest långväga och passerat många vägskäl har samlat på sig vägdamm. Och i många, många liv har du varit en vandrare. Du har färdats långa avstånd och många intryck. Mycket damm har samlats. Många aspekter måste förstås innan vi ger oss in på teknikerna. För det första, östern skiljer sig i sin grundläggande mening från väst i sin syn på inre förändring. Kristendomen tänker sig att någonting har hänt med själva människans väsen, nämligen synden. Östern tänker sig att inget har hänt med själva människans väsen. Ingenting kan hända med det. Människans innersta väsen förblir i sin absoluta renhet. Det finns ingen arvsynd. Så människan är inte fördömd i öst. Hon är inte degraderad. I motsats förblir hon den gudomliga varelse hon alltid varit, och det är naturligt att damm kommer att samlas. Intryck, upplevelser. Damm måste samlas, så det finns inte någon synd, endast felaktig och falsk identifiering. Vi blir identifierade med våra intryck, med vad vi lärt oss, med dammet, våra erfarenheter, vår vetskap och våra minnen är allt sammans damm. Vad du än har lärt dig, vad du än har upplevt och vad du än har varit med om i det förflutna, allt är damm. Att återvinna det ursprungliga medvetandet innebär att återvinna renheten. Utan erfarenheter, utan kunskaper, utan minnen, utan det förflutna, utan förutfattade meningar. Hela det förflutna är som damm. Men vi är identifierade med det förflutna och inte med medvetandet som alltid är närvarande. Tänk dig att det förhåller sig på detta sätt. Vad du än vet, härrör den kunskapen ändå alltid från det förflutna. Och du är här och nu, i detta ögonblick. All din kunskap är som damm. Kunskapandet är din renhet. Kunskap är damm. Förmågan att veta, energin att veta, medvetandet är ditt ursprungliga väsen och din natur. Genom detta kunskapande samlar du kunskap. Den kunskapen är som damm. Här och nu, just i detta ögonblick, är du fullständigt ren. Men du är inte identifierad med denna renhet. Du är identifierad med det förflutna. Ackumulationen av det förflutna. Så alla meditativa tekniker är i grunden metoder för att förflytta dig själv från det förflutna och tillåta dig att dyka in i häret och nuet. Buddha sökte efter hur man återfår medvetandets renhet, hur man blir fri från det förflutna. Därför att om du inte är fri från det förflutna, så förblir du fjättrad. Du kommer att vara en slav. Det förflutna ligger tungt över dig. Och på grund av det förflutna blir nuet aldrig känt. Det förflutna är känt. Nuet är ett ytterst kort, atomiskt litet ögonblick. Du fortsätter att missa det på grund av det förflutna. Och på grund av det förflutna fortsätter du att planera, projicera och förflytta dig in i framtiden. Det förflutna projiceras in i framtiden och båda är falska. Det förflutna finns inte längre. Framtiden har inte kommit än. Båda är ej. Och det som är gömt mellan dessa två som inte är. Buddha sökte. Han gick från lärare till lärare. Han besökte många lärare. Alla de kända lärarna av den tiden. Han konsulterade dem. Han tillät dem att påverka honom. Han samarbetade. Han disciplinerade sig själv på många sätt. Men han kunde inte förverkliga sig själv. Och svårigheten var denna. Lärarna var intresserade av framtiden. Av ett befriat tillstånd någonstans bortom döden. Efter det att livet är slut. De var intresserade av någon gud, något nirvana, något moksha. Ett befriat tillstånd någonstans i framtiden. Buddha var intresserad av tillståndet här och nu. Så det uppstod egentligen aldrig något möte. Han sa till varenda lärare: jag är intresserad av att vara här och nu. Av hur man är total, fullständig, fullbordad och ren här och nu. Och de kunde säga: tillämpa den här metoden, gör detta, och om du gör det rätt, då kommer du någon dag i framtiden, i något framtida liv, i något framtida tillstånd, att uppnå detta, ditt självförverkligande. Till slut lämnade han alla lärare och försökte själv ensam. Vad gjorde han? Han gjorde en väldigt enkel sak. När du väl vet det är det väldigt enkelt och självklart. Men när du inte vet det är det så mödosamt och svårbegripligt att det verkar omöjligt. Han gjorde endast en sak. Han förblev i det nuvarande, i stunden. Han glömde sitt förflutna och han glömde sin framtid. Han sa: jag ska vara här och nu. Jag ska endast existera. Om du kan existera endast en liten stund så har du känt smaken. Smaken av ditt rena medvetande. Och när du en gång har smakat det, så kan du aldrig glömma det. Då kommer smaken, aromen, att stanna kvar hos dig, och denna smak kommer att förvandla dig. Många är vägarna på vilka du kan frigöra dig själv från det förflutna. Hur du kan slänga dammet och se in i ditt medvetandets rena spegel. Alla dessa tekniker är olika metoder, redskap. Men med varje teknik krävs en djup förståelse. Kom ihåg det. Dessa tekniker är inte mekaniska. Det är till för att frigöra medvetandet. Det är inte mekaniska tekniker. Du kan använda dessa tekniker mekaniskt. Och om du använder dem som mekaniska tekniker kan du uppnå en viss stillhet i medvetandet. Men det kommer inte att vara det ursprungliga, den ursprungliga renheten. Du kan uppnå en viss tystnad, men den tystnaden kommer att vara konstgjord. Detta tillhör också dammdelen av medvetandet. inte till den innersta, ursprungliga kärnan. Använd dem inte mekaniskt. En djup förståelse krävs, och med ett ständigt öppet, levande kunskapande kan de bli användbara till att frigöra din sanna natur. Och personligen vill jag tillägga att förstå först teknikerna intellektuellt. Öva dem sen i vardagen på ett lekfullt sätt. Och så småningom, plötsligt, lär dig livet hur de fungerar. Och då är all din möda väl besvär. Håll till godo och mejla gärna Friakademin om dina erfarenheter. Vår adress är friakademi@hotmail.com. Friakademi i ett ord. Lycka till! Dharma Shanti Ananda. Hälsningar från Devadas, Loka, Delsbo i april 04. Och nu kommer samma text som du nu har hört en gång till, och det är Osho själv som pratar. Så låt den här svenska texten bara bli en hjälpreda att förstå vad det hela rör sig kring. Men lyssna till Osho, och genom att lyssna flera gånger så förstår du vad han säger. Och då blir kunskapen, eller upplevelsen snarare än kunskapen, djupare. Lycka till och håll till godo.
Discussions by Bhagavan Sri Vedmiji on the Gandhara Tantra, Sri Hit, lecture number 5, the 26th February, 1973, Woodland, Bombay. The original mind is like a mirror. It is pure and it remains pure. But dust can gather upon it. The purity is not lost. The dust cannot destroy the purity. But the purity can be covered. This is what ordinary mind is, covered with dust. Hidden behind the dust, the original mind remains pure. It cannot become impure. That is impossible. And if it was possible for it to become impure, then there was no way to regain the purity again. In itself, it remains pure, but just covered by dust. Our mind is original mind plus dust. Buddha mind plus dust.
a divine mind plus dust. Once you know how to uncover it, how to reclaim it from the dust, you have known all that is worth knowing, and you have attained all that is worth attaining. All these techniques are concerned with how to free your mind from the day-to-day dust that is bound together upon it. It is but natural, just like a traveler passing from many, many roads, dust is gathered. And from many, many lives you have been a traveler. Long distances you have traveled, and much dust has gathered. Many points have to be understood before we enter the techniques. One, the East is basically different in its attitude towards inner transformation from the West. Christianity thinks that something has happened to man's being itself, the sin. The East thinks nothing has happened to the being itself. Nothing can happen. The being remains in its absolute purity. There has been no sin. So man is not condemned in the East. He is not a degraded something. On the contrary, he remains the divine he is, he always been. And it is natural that dust with the gathers, dust is bound together. So there is no sin, just a false identification. We become identified with the mind, with the dust. Our experience, our knowledge, our memories, all are dust. Whatsoever you have known, whatsoever you have experienced, whatsoever has been your past, is all dust. Regaining the original mind means regaining the purity without experiences, without knowledge, without memories, without the past. The whole past is dust. But we are identified with the past and not with the consciousness that is always present. Think it in this way. Whatsoever you know is always of the past. And you are here and now in the present. All your knowledge is dust. Knowing is your purity. Knowledge is dust. The capacity to know, the energy to know, knowing, is your original nature. Through that knowing, you gather knowledge. That knowledge is dust-like. Here and now, this very moment, you are absolutely pure. But you are not identified with this purity. You are identified with the past, the accumulated past. So all meditative techniques are basically methods to remove yourself from the past and to allow you to plunge in the here and now. Buddha was searching how to regain this purity of consciousness, how to be free from past. Because unless you are free from past, you will remain in bondage. You will be a slave. The past is heavy on you. And because of the past, the present is never known. The past is long. The present is a very minute atomic moment. You go on missing because of the past. And because of the past, you go on projecting in the future. Past is projected in the future. Both are false. Past is no more. Future is yet to be. Both are not. And that which is hidden between these two which are not. Buddha was in search. He went to one teacher, to other. He searched. And he went to many teachers, all the known teachers. He consulted. He allowed them to work upon him. He cooperated. He disciplined himself in many ways. But he was not fulfilled. And the difficulty was this. The teachers were interested in the future, in some liberated state, somewhere beyond death, after the life is over. They were interested in some God, some nirvana, some moksha, some liberated state somewhere in the future. And Buddha was interested in here and now. So there was really no meeting. He said to every teacher, that I am interested here and now, how to be here and now, total and complete and pure. And they will say, apply this method, do this, and if you do it rightly, someday in the future, in some future life, in some future state, you will attain. He left every teacher, sooner or later. And then he tried by himself alone. And what he did a very simple thing. Once you know it, it is very simple and obvious. But when you don't know it, it is so arduous and so difficult, seems impossible. He did only one thing. He remained with the present moment. He forgot his past and he forgot his future. He said, I will be here and now. I will simply exist. If you can exist for a single moment even, you have known the taste of your pure consciousness. And once tasted, you can never forget it. Then the taste, the flavor remains with you. And that flavor becomes the transformation. Many are the ways how to uncover yourself from your past. How to throw the dust and have a look into the mirror of your own mind. These all techniques are different ways. But with every technique, a deep understanding is needed. Remember that. These techniques are not mechanical because they are to uncover consciousness, not a mechanical thing. You can use these techniques as mechanicals. If you use them as mechanical techniques, you may gain a certain stillness of mind, but that is not the original purity. You may gain a certain silence, but that silence is cultivated. That too belongs to the dust part of the mind, not to the original mirror. Don't use them as mechanical. A deep understanding is needed. And with understanding, they can be helpful to uncover your own being.
Delicate bounds, this journey home, slowly finding the center, so subtle yet so strong, arriving back where we started, we know it for the first time, somehow, and it's all been a journey back. After another, illusions fall away. What this is that's everlasting, no words could ever say. I don't know when it all started, and I surely don't know how. But it's all been a journey back to now.
Upplysning är människans seger över hennes självförvållade omyndighet. Omyndighet är avsaknaden av förmåga att använda sitt eget förstånd utan någon annans ledning. Självförvållad är denna omyndighet när orsaken inte är brist på förstånd men brist på mod att använda förståndet. Till upplysning krävs inte ett annat än frihet. Den frihet som innebär att i varje avseende gör offentligt bruk av sitt förnuft. Ty det är varje människas kall att tänka själv. Immanuel Kant, 1783.
Ett meddelande från Fria Akademin.
Denna CD är en budkavel, en vandringsskiva. Du lyssnar 7 gånger. Memorera texten och ge sedan skivan vidare till en vän. Kopiera gärna skivan på CD eller kassett. Behåll ett ex och ge övriga budkavlar vidare till vänner.
Låt skivan vandra. Budkavel kommer, budkavel går.